En främmande man av Maria Lang. Han var ej ung, ty håret hade grånat. Hans rygg var krökt av något tungt han burit. Fröding, en främmande man. Förväntningar och förberedelser. Den enda som inte var fylld av förväntningar var som vanligt professor Johannes M. Ekstedt. Ingenting, sa han, är så överreklamerat som det svenska semesterfirandet. Det har gått hysteri i det. Antingen ska man flåsa iväg på blixtresor till Spanien och Grekland, eller också tvingas man att byta ut sina trevliga och bekväma stadsvåningar mot husvagnar och tält och halvdana pensionat eller torpstugor. Ifall man inte rent avdriver hysterin så långt att man anstränger sig att leta upp ödsliga och sönderruttnade ödegårdar. Han artikulerade det sista ordet med avsmak och kastade över glasögonen en uppfordrande blick på sin svärson. Men det var Christer Wik som svarade. Ös inte ut all din vrede över Eje. Jag är lika skyldig som han till den här idén med de ödsliga ödegårdarna. Det blir den knappast bättre av. Jag trodde åtminstone att allt sammans ingick som ett led i Einars vittnesbörd om och rester av medeltida bebyggelse i Mellansverige. Det hade i varje fall varit en sorts ursäkt. Jag lyssnade en smula frånvarande eftersom Camilla och jag var fördjupade i kilometerlånga anteckningslistor omfattande allt från filtar och köttkonserver till myggolja och teddybjörnar. Camilla koncentrerar sig alltid intensivt på vad hon har för händer och nu var hon från den ljusbruna gässan och till de eleganta krokodilskorna som hon för länge sedan hade sparkat av sig koncentrerad på våra ferieförberedelser. Stövlar, regnkläder, koftor, yllebyxor. Ja, nog tar jag ett par. Vad menar du, pappa? Vad är det som ingår som ett led i Ejes bebyggelse? Tja, vi alla som ska placeras där uppe i medeltidsbyn. Man kan givetvis inte begära, sa Einar, att en egyptolog som aldrig har ägnat sin uppmärksamhet åt några fenomen på den här sidan Kristi födelse ska vara kompetent att skilja på medeltid och 1700-tal. Men det är sant att jag upptäckte byn i samband med en del undersökningar för det arbete jag just håller på med. Och jag blev förälskad i den med detsamma. När det sen visade sig att Christer kände väl till den och att han till yttermera visso kände ägaren. Han avbröt sig tvärt, men pausen fylldes ut av både pappa och Camilla. Den förre suckade. Så var det klippt, jaha, vi förstår. Den senare mumlade förvånad. Jag har aldrig tänkt på att till och med ödegårdar måste ha en ägare i det här välorganiserade samhället. Kakao, fotogen, tändstickor i massor. Men jag hann ändå uppfatta hur Ejes och Christers ögon hastigt möttes och hur de tycktes sända någon hemlig varningssignal till varann. Jag stirrade misstänksamt på dem. Christer Wiks ansikte var uttryckslöst och outgrundligt. Min käre make däremot rodnade och började en lång och febril utläggning om byns alla fördelar. Framför allt skönt för ungen att komma ut på grönbete. Naturligtvis är vi lyckliga över att ha fått våning mitt inne i stan och Karlavägen är en vacker gata, men man kan ju inte släppa ut småbarn på den utan övervakning. Han visste mycket väl att detta var det enda argument som bet på deras morfar och tystade därigenom, i varje fall tillfälligt, oppositionen från det hållet. Den var visserligen nära att vakna till liv igen när jag drömmande anmärkte. Jag tycker att det ska bli sagolikt att bo på en plats som ligger många mil från närmaste bibliotek och där det inte ens finns elektriskt ljus till nattlektyr. Pappas höga panna mulnade betänkligt inför dessa dystra perspektiv. Men hans stolthet över att jag denna vår äntligen hade tagit mig samman och disputerat på min segslitna avhandling om Fredrika Bremer segrade. Och han nickade sakta. Ja, ja, vi behöver kanske vila lite till mans. Kam har då blivit så tunn i kinderna borta på Metropolitan att det är riktigt ängsligt.